Känns som jag är långt borta från er, men jag är här, jag ser er. Men ni har det bra. När man läser berättelsen om Jesus, eller berättelserna, det är ju fyra berättelser, eller fyra berättare som berättar en berättelse, så märker man att Jesus gång på gång försöker kommunicera vilken liksom strategi eller pedagogik som Gud använder för att Guds rike ska bryta in i den här världen. Alltså, hur ska det gå till? För att där skiljer det sig lite grann om lärjungarnas bild och hur Gud har tänkt. Och nu ska vi läsa en sån text där Jesus än en gång försöker liksom kommunicera det här. Hur ska det gå till? Och det är Johannes kapitel 12 och vers 20 och framåt. Bland de som kommit upp till högtiden för att tillbe Gud fanns några greker. De sökte upp Filippos, han som var från Betsaida i Galileen, och sa: Herre, vi vill gärna se Jesus. Filippus gick och talade om det för Andreas. Och Andreas och han gick och talade om det för Jesus. Och Jesus svarade dem: stunden har kommit och människosonen skall förhärligas. Sannerligen, jag säger er, om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig ska fadern ära honom. I den här texten tänker jag att man kan vaska fram två stycken lagar. Och vad är det för lagar som skymtar i den här texten? Vetekornets lag och lagen om sådd och skörd. För det är den bilden som Jesus använder för att återigen kommunicera vad är det som kommer att hända. Han säger: om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Och i de här två lagarna, vetekornets lag och lagen om sådd och skörd, så finns det en fråga till oss, till dig och mig och till den här världen. Det är: vilken skörd vill jag att mitt liv ger? Det tror jag är frågan i den här texten och till oss idag. Vilken skörd vill jag att mitt liv ger? Och nu går vi in i det vi kallar fastan. En period på 40 dagar fram till påsk. Och det är ju en period som på ett särskilt sätt, tänker jag, fokuserar dessa lagar. Lagen om sådd och skörd och vetekornets lag. Därför att under fastan så läser vi texter om hur Gud avstår det bästa han har för att uppnå något ännu bättre. Alltså, det där vetekornet, eller kornet som läggs i jorden, det ensamma kornet, det är ju hans son Jesus Kristus som läggs i jorden och dör. Och det ger rik skörd. Det är liksom själva poängen, och det är det vi förbereder oss på i fastan. Och skörden som det kornet ger, det är ju räddning för den här världen. Ge dem hans uppståndelse evigt liv för var och en som tror på honom. Johannes skriver också: så älskade Gud världen att var och en som tror på honom inte ska gå under utan få evigt liv. Alltså, Gud gav upp det käraste han hade, och det innebar att det bästa som kunde hända för en hel värld hände. Gud hade någonting gott. Han avstod det goda för att uppnå något ännu bättre. Något gott för en hel värld. Man skulle kunna säga att det där var en väldigt god investering som han gjorde. Men också en kostsam investering. Och syftet med fasta, det är just att avstå. Avstå för att ge rum för någonting bättre, för någonting mer. Att jag avstår något för att uppnå någonting ännu bättre. Och i och med att jag avstår någonting så ger jag på något sätt mer utrymme för Gud i mitt liv. Och när jag tänker fasta så hamnar jag alltid, eller ofta, i en enda psalmvers från psalm 73 och vers 25. Alltså, vad är det jag övar mig på i fastan? Vad är det jag blir påmind om genom att avstå någonting i mitt liv under fastan? Och så här står det i psalm 73 och vers 25. Äger jag dig i himlen önskar jag ingenting på jorden. Det där är en bön som man kan stava på och fundera på. Ja, Så skulle jag vilja ha det i mitt liv. Därför att du och jag, vi lever ju liv som är fulla utav önskningar. Både goda önskningar och sånt som kanske inte är fullt så goda önskningar för våra liv. Önskningar som ibland vill liksom locka oss ifrån den rena källan, ifrån den Gud som kan ge oss den fullständiga tillfredsställelsen i våra liv. Och fasta handlar i grund och botten om att bereda plats på, att öva sig i den här bönen. När jag har dig Gud, då önskar jag ingenting. Och att man liksom stänger av kanske en önskan i sitt liv. För att se, vad händer då? Vad gör det med mig? Och vad gör det med min relation till Gud? Att under en tid medvetet byta och bryta vanor för att skapa utrymme för Gud. Därför att våra liv, de består av vanor. Så är det. Vi tycker om vanor. Det är så vi lever våra liv och det hjälper oss att skapa ordning i våra liv. Och skulle man börja gå igenom alla vanor man har i sitt liv, så skulle man kunna fundera över exakt när, var och hur skapades just alla de här olika vanorna. Är alla de vanor vi har i våra liv medvetna val, där jag tänkt att jag väljer den här vanan för att det ger något sorts gott resultat i mitt liv? Eller är det så att många vanor i våra liv liksom, de har bara uppstått utan en medveten reflektion och de bara rullar på? Jag tror att det är så till viss del. Men att fasta, det är att göra medvetna val, att inventera sitt liv lite grann. Vad finns det för vanor i mitt liv? Är det någon vana jag nu ska pröva att avstå för att skapa mer utrymme för Gud? Och det hjälper oss att få perspektiv kanske på just den vanan. Vad gör den vanan med mitt liv? Hur stor plats tar den vanan i mitt liv? Är det en god vana eller är det en dålig vana? Och allt det här tror jag finns i utmaningen och som en uppmuntran i just fastan. Grundtanken är att man fyller utrymmet som man skapar med någonting annat. Någonting bättre och någonting godare. Och ytterst sett så handlar det om att fylla det med Gud själv. Som är det ytterst goda. Och det är ju det som gör fasta till en kristen fasta. Alltså fasta är ju ingenting som bara finns inom den kristna tron. Det finns ju många olika sammanhang och liksom, ja, andra platser. Men för en kristen som fastar så skapar man utrymme för Gud. Det är tanken. I Ekumeniakyrkan, det samfund som vi tillhör, så har man i år valt att ta vara på de här 40 dagarna utav fasta och inbjuda till en klimatfasta. Man har liksom skruvat på det lite grann och som har sagt att nu tar vi 40 dagar och så gör vi det till en klimatfasta. Och man har valt ut tre områden eller säg vanor. Man har sagt att vi gör någonting med maten, vi gör någonting med resorna. Och vi gör någonting med konsumtionen. Tre utvalda begränsade områden som i allra högsta grad hör ihop med den där första frågan som jag ställde i början. Vilken skörd vill jag att mitt liv ger? Och ska man omtolka den frågan till att bli ännu mer tydlig utifrån klimatfastan, det är ju, vilket klimatavtryck vill jag göra med mitt liv? För det är ju så att vi alla gör klimatavtryck på ett eller annat sätt. Och det är den frågan man vill jobba med utifrån den här utmaningen att klimatfasta. Vilket klimatavtryck vill jag göra? Vilken skörd vill jag att mitt liv ger? Och med de frågorna som utgångspunkt så blir fastan plötsligt väldigt, väldigt konkret. Det blir inte bara någonting andligt liksom, utan det blir väldigt, väldigt konkret och meningsfullt. Och går man in på Ekumeniakyrkans hemsida, och det finns länkar på vår hemsida till allt som finns där, så får man tips på vad en fasta kanske skulle kunna innebära om man kopplar det till just klimatfasta. Kanske är det att välja att cykla till jobbet eller skolan eller åka kommunalt. Ja, vad avstår man då? Jo, då avstår man kanske bilen och därmed onödiga utsläpp. En sån vana, enkel övning som påverkar mitt klimatavtryck. Och med maten så kanske det är så att vi kan tänka, ja, men när jag handlar så ska jag vara mer noga med att hitta närodlat, ekologiskt och fair trade. Alltså jag väljer mat och jag avstår från det som onödigt belastar klimatet. Eller kanske till och med utnyttjar en annan människa någonstans långt borta som tillverkar det som jag köper. Jag avstår någonting för någonting bättre. Eller man säger, tänk om man under 40 dagar skulle bestämma sig för att inte köpa någonting nytt. Utan kommer jag på att jag behöver någonting, ja men då går jag till en second hand butik och köper det. Och vad avstår jag då? Ja, men jag avstår från den konsumtionshets som vi befinner oss i. Och på det sättet så sparar jag på jordens resurser. Jag minskar slitaget av planeten genom att handla second hand. Är det fasta? Ja, i dess rätta bemärkelse skulle jag säga. Alltså man avstår någonting för att ge plats för någonting ännu bättre. Men då infinner ju den här frågan som Lina var inne på. Vad spelar det egentligen för roll om jag väljer ekologiskt och fair trade? Om jag cyklar eller tar bilen till jobbet? Är inte den skillnaden högst marginell sett i ett globalt perspektiv? Alltså är inte mitt enskilda lilla klimatavtryck väldigt, väldigt obetydligt? Så egentligen så spelar det kanske inte så väldigt stor roll. Alltså att handla på second hand, vad tjänar det till? Alltså i den, sett till den globala världsekonomin. Det är ju liksom, ja det finns många uttryck för att uttrycka sånt som är litet, ja, det har med Nilen att göra och så. Men det här är ju, tänker jag, helt naturliga invändningar, därför att vi känner oss små inför den stora, stora utmaningen som vi lever i. Och jag tror att vi alla brottas med de här frågorna. För att i ett globalt perspektiv så är ju mitt lilla liv väldigt litet. Och min potential att påverka, den är ju faktiskt mikroskopisk. Om jag bara tittar på mitt eget liv och vad jag kan göra i det stora sammanhanget. Och dessutom så hade vi besök här i Göteborg på filmfestivalen. Av en man som heter Roy Scranton. Så ser han ut. Trevlig prick. Han har ju kommit till den slutsatsen och för fram sitt budskap. Som är att nu är det kört. Så nu behöver vi liksom inte ödsla energi på att göra någonting mer. Utan nu ska vi istället koncentrera oss på att ta vara på den tid som är kvar. Och förbereda oss på undergången. Möjligtvis sörja lite kanske för att vi har kommit dit här. Men nu är det ingen idé längre. Och man undrar om han har läst predikaren. För predikaren kommer lite grann till samma slutsats när han säger ät, drick och var glad. Imorgon ska vi dö. Allt är meningslöst. Men när jag hör honom och tänker på vad han säger, då tänker jag osökt på det vi gör här. När vi firar gudstjänst bland annat. I varje gudstjänst, i slutet av varje gudstjänst, så inbjuder vi till den som vill att få uppsöka en förebedjare. Det är en person som gärna vill be för den som vill ha förbön för någonting i sitt liv. Och tänk dig då att en person har drabbats av en sjukdom. Och så tar man mod till sig och så går man fram till den där förebedjan och så säger man, skulle du kunna be för mig? Och så svarar den förebedjan, nej det vill jag inte göra. Du är människa och du ska ändå dö en gång, så det är meningslöst att be för dig. Och det är ju sant. Alla människor ska ju dö en gång. Och utifrån det så skulle man kunna säga, nej men det är bättre att inte agera och be, därför att du kommer ändå dö en gång. Och för oss låter det, nej men så kan man ju inte säga. Alltså det vi säger är ju att självklart vill vi be för dig. Vi vill be att Gud ska gripa in och vi vill göra allt som står i mänsklig makt för att hjälpa dig på många olika sätt. Vi vill tacka Gud för den sjukvård som vi har tillgång till och vi ber att Gud ska använda den. Och vi vill visa omsorg och kärlek. Även om vi vet att varje människa ska dö så slutar vi inte att be för sjuka. Det kristna hoppet om en tillvaro utan sjukdom och smärta, det gör oss inte passiva. Och det är inte ett hinder för att be för den som är sjuk, utan snarare en drivkraft. Det är ju så det kristna hoppet fungerar. Alltså jag ber därför att Jesus har gett oss den möjligheten och det löftet. Och varje bön vi ber för en annan människa, oavsett situation är ju en potential till att Guds fullkomliga värld bryter in där och då. Lite grann i alla fall. Och på samma sätt tänker jag att det är med jorden och skapelsen. Alltså jag struntar inte i att leva ett planetvänligt liv för att jag vet att den här jorden ska gå under till förmån för en fullkomlig jord och skapelse. Jag lever med det hoppet, men det gör mig inte passiv. I väntan på den fullkomliga och perfekta skapelsen så gör jag det jag kan för att vi ska få en försmak på det fullkomliga, på det goda som Gud har tänkt, som han har förberett. Därför att i varje handling så finns potentialen till att Guds fullkomliga värld lite grann bryter in här och nu. På samma sätt som när jag ber för den som är sjuk. Och en annan sak tänker jag som räddar mig från att resignera och ge upp. Det är ju att det yttersta ansvaret för den här världens frälsning och räddning, det vilar inte på mina axlar. Det är inte jag som ska rädda den här världen. Däremot är varje människa inbjuden till att ta ansvar för den här världen och vara en del utav räddningen utav den här världen. Men den slutliga räddningen av den här världen, det ansvaret har Gud. Och det är ju ett ansvar han redan har tagit. Den frälsningen och den räddningen, det ansvaret har han tagit genom det vi läste. Genom Jesu död och uppståndelse. Genom vetekornet som dog och gav rik skörd. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Gud har tagit det ansvaret. Det ansvaret vilar inte på mina axlar. Men jag kan vara med och ge en försmak utav den här räddningen så länge jag lever. Så mitt och vårt ansvar fram till dess att frälsningen slår ut i full blom, det är att bereda plats för det fullkomliga genom det liv jag lever och på så sätt ge liksom någon sorts försmak på det goda som Gud har i beredskap för den här skapelsen. Och det handlar om att leva mitt liv så att det bär bästa tänkbara skörd utifrån hoppet. För det är ju så att du och jag, vi räddar ju inte världen genom att köpa en elbil eller klimatkompensera för flygresorna vi gör. Men vi bidrar till att den här världen blir lite mer lik den fullkomliga skapelsen som en gång ska komma, som en gång ska visa sig, som en gång slår ut i full blom. Och du och jag, vi kan ju varje dag, tänker jag, göra val som är ett svar på den bön som vi ber i den bön som Jesus lärde sina lärjungar. Vad ber vi? Vi ber, låt ditt rike komma. Och våra liv är ju ett svar på den bönen. Och vi ber ju inte den bönen utifrån att Gud, låt ditt rike komma en dag långt, långt fram i framtiden. Utan vi ber Gud, låt ditt rike visa sig här och nu. Och låt det också få visa sig i våra liv. Och den bönen och det livet, det är vi kallade att leva fram tills den dag han kommer tillbaka. Så ser det kristna hoppet ut. Och att be den bönen och att samtidigt gå på något sätt i motsatt riktning genom mina handlingar, ja, det blir ju väldigt, väldigt problematiskt i slutändan. Då håller liksom inte mitt liv och min tro ihop riktigt. Vi kan inte tillbe skaparen samtidigt som vi förstör skapelsen. Det blir väldigt problematiskt i förhållande till vår tro och vår relation till Gud. Så Gud har kallat oss och inbjudit oss till att leva liv som sprider doften av hans rike och hans frälsning. Och det är ju ett liv som bär rik skörd. Genom att vi, precis som Jesus, ibland avstår något gott för någonting ännu bättre. Och det är vad fastan handlar om. Och det är utmaningen, tänker jag, i den klimatfasta som vi nu ska gå in i som församling. Vi ber. Herre, tack att du har räddat den här världen. Tack att du sände din son som dog och uppstod. Tack att allting är klart. Och tack att du har inbjudit oss, Herre, till att fram tills dess Jesus kommer tillbaka så får vi delta här. Var en del av den räddningen för den här världen. Herre, hjälp oss leva liv som bär rik skörd på många olika sätt. Visa oss vad det betyder, vad det innebär. Och hjälp oss och ge oss mod här att göra och ta de beslut här som behövs för att få leva sådana liv. Vi ber om det här i ditt namn. Amen.